Här ska du höra en frågestund som följde efter mitt föredrag i Malmö den 15 januari 2011. Temat var kontakten till den andliga världen och jag har tagit inspiration av en Martinus-artikel som heter Korrespondensen mellan den fysiska och den andliga världen. Om du vill ha svar på flera frågor kan jag rekommendera min bok Martinus, Darwin och Intelligent Design, som har utgivits på svenska av Världsspels förlag. Hela boken innehåller 290 frågor och svar. Dessutom kan du också köpa min bok Martinus och den nya världsmoralen på Världsspels förlag. Välkommen!
Hur ska man göra för att få uppmärksamhet? Ja, så jag är klar till en frågestund. Här på första raden.
Ja, jag ville veta lite grann om voodoo.
Voodoo?
Ja.
Ja. Jo, men Martinus han pratar ju om magi. Och han pratar om svart magi och vit magi. Men egentligen han säger det är saksamma. Det är tankar. Och tankar har en verkan. Så de verkar i princip på samma sätt. Men om man ber for andre, går i förbön for andre og ønsker dem alt godt og sånt, så henter det noget magisk. Men om man er mye imod andre mennesker og har onde tanker mod andre mennesker, så virker det også. Og voodoo, det er jo der fra Karibien eller der i USA eller Mellemamerika. Der er det jo det her med voodoo, der har man sådan en religion eller sådan, man har en dokker, som... Så då tänker man sig, det här, det är min fiende, den här dockan. Nu tar jag en nål och sticker in i armen på honom. Och önskar att han ska få ett sår i armen. Och den där stackaren, han blir ju då sjuk och får ont i armen. Och det säger Martinus, det är möjligt. I principet är det lite det samma man gör när man healer folk och när folk blir sjuka. Jag kommer också att tänka på Martinus så i relation till det här med besatthet. Så säger Martinus, det är inte bra att ha tankar där man önskar andra ont. Då kan man sätta krafter igång på det andliga planet. Då kan man alltså faktiskt också då aktivera primitiva andra på det. Det är ju inte så att det finns en djävul och något ont. Men det finns ju alltså primitiva människor. Martinus säger också där att det onda existerar inte. Det är ju bara brist på vetande. När ovetandet avlägsnas, då upphör det så kallade onda med att existera. Men i princip så verkar tankarna i den här program om själ och vetenskap, det första programmet, där har man vetenskapligt bevisat hur tankar verkar in på hälsan. Och de visade de mest vittgående placeboförsök. Det rörde sig om människor som hade Parkinson. Det är en nervsjukdom, alltså man skakar. Då hade man försökt sig med att borra fyra hål i hjärnskallen och spruta in stamceller i hjärnan. Och då gjorde man ett försök med folk som hade meldt sig. Så såg vi en kvinna som i 5-6 år hade nästan bara liggit och skakat. Hon kunde inte åka skridsko mer, hon kunde inte promenera mer. Så fick hon den här operationen. Det var ganska grovt när man borrar hål och sprutar in. Och ganska få dagar efter fick hon det bättre. Hon fick det gott och hon kunde promenera igen. Och hon kom också att åka skridsko igen. 13 månader efter operationen fick hon veta att hon hade endast fått vatten. Det var placebo. Hon hade inte fått stamceller. Senare fick hon det lite dåligare igen och så fick hon så också stamceller. Alltså det finns nu forskare som är placeboforskare. Och det har en oerhört stor betydelse. Men även om man har fått den där operationen så var det några som trodde att de skulle bli friska. Och andra trodde att det inte skulle ha någon verkan. Och det blev som de själv trodde. Det var ju alltså alldeles otroligt att den förväntan man hade av behandlingen gjorde det. Och där visar man då så att säga på vetenskapligt sätt att det har en oerhört stor betydelse vad man själv tänker. Och det var alltså flera exempel där. Det som hade högst verkan, det var en operation. Näst högst var om man fick en spruta. Då trodde man, nu kommer jag bli frisk. Och det tredje, det var att man fick piller. Och vet inte, jag tror nog det är blå piller som är de bästa. Och på fjärde plats kommer det som läkaren säger. Och de här, vad heter det, lyckopiller. dem her mot depressivitet og depression og utbrændthed til, jeg tror det mig, forskerne har rigtig virkningen til 80%. Det var det, som folk selv forventede. Så altså, nu har man i hvert fald mere og mere vist, at det har stor betydelse, hvor man tænker på sin egen helse. Men klart også for at vende tilbage til voodoo. Det har altså også en stor virkning, hvor man tænker om andre.
Ja. Jeg undrer bare en hændelse, som jeg har været med om, og som verkade väldigt egendomlig. Och jag upplevde plötsligt hur en hand kramade om mitt hjärta. Och så kom namnet på den människa som kramade mig, kom liksom, ja. Och det var faktiskt så att för att klara mig ur den situationen så plötsligt så växte det upp växter i förhållande till den andra människan.
Var det behagligt eller obehagligt?
Alltså, kramningen av hjärtat gjorde en känsla av att jag dör.
Ja.
Och sen när jag hade liksom fått upp så hade jag på något sätt avslöjat henne genom att jag byggde en barriär av växter. Och så försvann det, va?
Okay.
Och det visade sig att denna kvinnan, för det första är hon medial. För det andra så var hon förälskad i min man.
Okay.
Och jag fick alltså det sambandet direkt.
Ja.
Och sen så avslöjade jag henne och sen har jag aldrig upplevt det mer.
Nej.
Är det...
Ja, jag skulle vilja säga, ja, varför inte? Alltså jag menar, det låter mycket troligen. Och om man skulle komma i sådana situationer, det första man ska göra, det är ju att rikta medvetande mot Gud. Och om det ska gå väldigt snabbt, så har det Martinus ju en rekordkort bön, som jag har refererat tidigare, men vi tar den igen. 3 små ord på 3 bokstäver. Vær hos mig. Han tänkte på Gud och sa, vær hos mig. Som du säger där, det är något som kommer om hjärtat eller klemmer om hjärtat. Vær hos mig. Så ska det gå snabbt. Så det betyder väldigt mycket att man riktar medvetande mot Gud. Alltså, där gäller det alltså för skydd på det där sättet. Men jag tror det finns många exempel på sånt att man faktiskt kan få en otrevlig upplevelse. Och då kan det vara någon från det andliga planet. Och som Martinus säger, det finns 2 sätt att skydda sig på. Det är genom att rikta medvetande mot Gud och mot själv att be för de andra och förlåta dem. Då får man skydd. Då behöver man inte. Och jag har sagt det så många gånger i mina föredrag och tänkt att ibland har jag också, när jag drömmar, otrevliga drömmar. Man blir förfullt och mycket obekvämt. Och då ber jag Fader vår, du som är i himmelen. Och jag har gjort det flera gånger och jag vaknar på direkten. Alltså kommer ur det. Så det är den hjälp jag får när jag har otrevliga drömmar. Jag ber.
Ber i drömmen?
Ja, jag ber i drömmen. Ja, så har det kommit att jag har berättat om, så ska man göra. Så jag gör det i drömmen. Och så, det känns nästan som jag sån slits genom en tunnel. Och så är jag vaken. Och liksom, så fortsätter jag lite och så som jag in igen. Så jag har också en gång varit till föredrag i teosofisk sällskap. Och det finns vissa teosofer som har det som en disciplin. Att de menar att de här på jordeplanet ska vara skyddsängel på det andliga planet. Och ta sig an folk som är i skärsvillzonen på det andliga planet. Folk som har det svårt på det andliga planet när de har dött. Och så ska man gå in och hjälpa där. Och de går ner på de lägre astrala planerna för att hjälpa människorna där. Och då är det ju klart att man kanske kan göra sådana astralresor, eller man kan träna sig upp till, om man har vissa mediala förutsättningar, för att komma på besök på andra planet på några lägre nivåer. Teosoferna talar om de lägre astralplanerna. Det finns en möjlighet, tror jag nog, rent rejält också, att man själv när man sover och drömmer kan komma på besök i de där lägre andliga världarna. Men det kan ju också avspegla om man själv är urbalans och arg och själv på en sån våglängd, att man automatiskt kommer dit när man sover. Men det är några teosofer som nästan liksom gör det till någon disciplin. Att skulle kunna vara skyddsängel för dem och skulle kunna klara presset och stå av och gå ner och handskas med de där lägre andarna och sånt. Men det är inget som Martinus rekommenderar. Man behöver inte underskatta guddomen. Gud ska nog se till att det kommer skyddsängel. Man behöver inte själv och gå in och ska göra någon speciell skyddsängelmission. Man ska be till Gud och ha ett blått gudförhållande. Så får Gud vara arbetsgivare och fördela ut vem som ska vara skyddsängel var och sånt. Man behöver, alltså det är mycket bättre själv att förbättra sitt eget gudomsförhållande än det är att säga nu ska jag vara skyddsängel för den eller den funktion eller träna sig upp till att göra det och det. Man kanske kan göra sånt. Men det som är livets mål, det är att man ska bli förenad med kosmos. Man ska bli förenad med hela världsalltet. Man ska bli förenad med Gud. Därför är den bästa övningen och den mest direkta vägen, det är ju att rikta sitt medvetande mot Gud och mot helheten. Så som Martinus rekommenderar inte. Men det som du berättade, jag tror det är många människor som har haft sådana mycket obehagliga upplevelser. Men för mig är det liksom, man kan gå igenom världen med stor trygghet. Man övar sig i att rikta medvetande mot Gud. Och ibland så säger Martinus också, ske inte min eller din vilja. Där kan man förstå skydd och lugn. Om man vill lära sig att gå igenom världen utan fruktan och ångest och skräck, ska man lära sig att säga, ske inte min utan din vilja. Man går och bekymrar sig, kommer jag och förlorar min jobb eller kommer jag inte? Kommer jag att bli sjuk och ska opereras eller inte? Kommer jag att miste min jobb? Kommer jag att miste min partner? Kommer jag att miste min hälsa? Man kan bekymra sig så mycket. Men medlet eller medicinen är att man säger, ske inte min men din vilja. Jag vet att det som händer är karma. Och om det är obehagligt så är det endast för att hjälpa mig fram i min utveckling. All det obehag och smärta liten jag kommer att uppleva är en fördel för mig. Det är inte behagligt. Det är obekvämt och obehagligt och det gör ju ont. Men det hjälper mig. Det är ett skritt närmare Kristusstadiet. Så det finns en intellektuell bakgrund för att man kan säga, ske inte min utan din vilja. Men det ligger också utöver att det är logiskt. Så är det också det, det mest direkte verkar in på känslan. Det finns någon religiös känsla, en sorts skyddskontakt. Det ger ju också religiösa människor. Även om det är, om man så må säga, ganska enkla religioner. Mycket autoritära, man tror i Gud, men der ligger en speciell magi i att rikta medvetande mot gudomen. Så när man nu pratar om sådana voodoo och svart magi och allt sånt, så skulle jag bara upprepa den där sättningen av Martinus. Man kan lära sig att gå igenom världen utan fruktan och ångest. Genom att träna sig upp i att säga, ske inte min utan din vilja. Och det behöver inte vara någon medvetslös ramsa. Det får också gärna vara att man förstår vad det ligger i orden. Det som sker är min karma och det sker endast för att hjälpa mig fram i utvecklingen. Man blir bättre rustad till att ta sjukdomar, motgång och smärta. Och man vet att det finns en kärleksfull makt bakom som hjälper mig med det. Och när man mår dåligt, då såg jag en sats av Martinus. Att älska livet som det är. Och nu har vi just haft nyårskurs på Klint. Och så föreslog vi, kan vi inte ha det som tema för hela nyårskursen? Att älska livet som det är. Och det har jag varit mycket personligen upptagen av det senaste året. Och det tycker jag också är ett intressant ämne. Att älska livet som det är. Eller man skulle också kunna säga, att älska Gud som Gud är. Men det blir lite mer närvarande för mig om man säger att älska livet som det är. Hur ska man kunna göra det, att älska livet som det är? Om det är fyllt med problem och svårigheter och sjukdomar? Jo, men det kan man, när man får Gud med in i bilden. Och ser alltså att det är Guds vilja som sker. Och det är endast för att hjälpa mig, det är en fördel. Det finns korta frågor, men hos mig endast långa besvarelser. Så vi kan nu redan gå till fråga nummer två.
Att inte rikta sin bön till Gud utan till Jesus, är det någon skillnad?
Det finns en liten skillnad. Frågan är, är det någon skillnad på att rikta sin bön till Jesus istället för Gud? Och det kan vara en liten skillnad. Och Martinus rekommenderar att rikta den mot Gud. Men inte desto mindre har Martinus en mycket innerligt förhållande till Jesus också. Alltså Jesus har det, från han var barn, varit hans stora ideal. Och Martinus berättade ju faktiskt också, när han fick kosmisk medvetande, när han fick öppnat vissa centra i hjärnan, så han fick kosmisk medvetande, då gjorde han det i en Kristusvision. Han såg Kristus kom till honom och gjorde det. Därför hade Martinus ett mycket starkt och ett mycket innerligt förhållande till Kristus. Och ibland när han omtalar korsfästelsen och säger, det var det största man kunde göra, för dig, förlåt dem, du vet inte vad de gör, så blir Martinus så rört, att han faktiskt börjar gråta under föredraget. Alltså det finns vissa, man hör på stämmeföringen att det är så starkt att det går in på Martinus känsloliv att han blir mycket rörd. Så alltså på ena sidan är det ingen tvekan om att Martinus har ett mycket starkt och ett mycket personligt förhållande till Jesus. Men Martinus har då några analyser som går på att det finns en stark levande väsen. Och så finns det summan av alla levande väsen. Martinus menar att summan av alla levande väsen, ja det är ju klart det är en helhet. Om man tar helheten av alla levande väsen. Men det som är intressant i Martinus analys, det han säger att denna helhet är också en enhet. En enhet. Och man säger, ja det är Gud och djävul. Och varför får vi då när vi tar helheten? Ja, så får man det onda och det goda. Så är det ju liksom så är det ju tvedelt. Men Martinus menar alltså, när man tar allt vad som existerar, blir det en enda enhet. Och det är det Martinus kallar Gud. Och då skulle Martinus vilja säga, Jesus var en perfekt människa, ett gudar människa, ett kosmiskt bevisst väsen. Men han var en människa som oss. Han var i storlek som andra människor. Jordklotet är levande väsen, solsystemet är levande väsen, vintergården, galaxerna är levande väsen, organ är levande väsen, celler är levande väsen, atomer, molekyler är levande väsen. Det finns levande väsen i alla storlek. Men det slutliga är att vi får kosmisk medvetande, vi får Guds medvetande. Det vill då säga att man går en liten omväg om man ber till Jesus. En liten omväg. Man ber till en mikroindivid i Guds kropp. Man ber till en partiell del av Gud. Jag tror inte det är så stor skada. Men ändå så menar Martinus, man fokuserar endast på en del, en liten del av Guds medvetande. Man fokuserar på en del av Guds medvetande. Men denna delen har det alltså Guds kontakt. I Bibeln omtalas Jesus som Guds son. Han var son av Gud. Men egentligen menar Martinus, vi är alla Guds söner. Men Jesus hade kosmisk medvetande. Han hade direkt tillgång till Guds medvetande. Och det kommer vi alla att få tack vare reinkarnationsprincipen. Om 3000 år, skitserar Martinus, då har flertalet av människor här på jorden blivit Kristusvarelse. Då kan man ju säga, vi om 3000 år blir Kristusvarelse, så behöver vi inte be till dag eller dag. Jo, jag kan säga, räcka med saltet eller räcka med vattnet. Målet för utvecklingen i den fysiska värld, det är att man ska bli medveten i hela universum. Och universum är det samma som kosmos. Man ska få kosmisk medvetande. Därför är det oomgängligt att man riktar medvetande mot Gud eller hela universet. Så det blir högst en liten omväg. Men det finns en enda bandupptagning med Martinus. Där han säger, ja, jag ber ju också till Jesus. Jag menar, så liksom han kommer liksom att förtala sig lite. Och så korrigerar han det, för han brukar säga att man ska be till Gud direkte. Men jag är ganska övertygad om att Martinus i sina tankar har samtalat med Jesus. Att jag är säker på att Martinus har tackat Jesus för att han gjorde det han gjorde. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Det är bara min tanke, men jag är ganska säker på att han har fört samtal med Jesus. En sak som man också kan göra, det är att man kan också prata med de avdöda. Det var, jag vet inte namnet, men det är en finsk-svensk författare som har skrivit en bok om att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Det kanske någon som känner författaren eller boken. Jeg har ikke læst boken, men jeg tykker det er en fantastisk titel. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Til eksempel med Martinus kosmologi kan man gå igennem, hvad jeg oplevede i barndommen. Nogle tykker, jeg har haft en ulykkelig barndom. Men når man forstår de kosmiske analyserne, forstår man, at man har blivet født det allerbedste stillet i hele universum. Man har fået de allerbedste forældre, der går hit der i hele universum. Det kan man undre sig lidt over. Men det er jo derfor, at man er selv på et bestemt udviklingsstik. Man skal have en vis karma, man skal have en vis repetition. Og ligesom at man kan altså, mener jeg, med Martinus værtsbild, bearbejde sin barndom og forstå, det som hentede med i min barndom, det var inte behagligt, men det var det bästa för mig. Det var en stor fördel för mig, och jag är övertygad om jag kunde inte ha fått. Och om jag inte hade haft dessa upplevelser i min barndom, så var jag inte blivit den som jag är nu. Och jag vill inte vara utan det. Och då menar jag också, då kan man också i en sån situation tacka sina föräldrar som är på det andliga planet kanske. Man kan tacka dem, och man kan säga med helt ärlighet, jag vet att ni gjorde det så gott som ni kunde. Om det har varit fadern eller mamman som har plågat in, att man i sina egna tankar prøver, man koncentrerar sig på vederbörden och säger pappa eller mamma, jag tackar dig för du, jag vet du gjorde det bästa du kunde. Och jag är tacksam för det du gjorde, för det var det som var bäst för mig. Då kan man alltså i sin tanke prata med dem, och jag menar faktiskt, man kan säga det är ett tankeexperiment, att man föreställer sig att man pratar med dem. Och så kan jag också göra, jag kommer inte längre, men det är faktiskt ett rejält samtal. Och de på det andliga planet, de hör vad vi säger. Och ibland så kanske de säger något, och så, om jag hör ingenting, jag är inte klar variant. Men så kan jag liksom känna, åh, nu tror jag att min mamma säger, ja men du gjorde också så bra du kunde, eller tack eller sånt. Så det jag bara ville säga, det är, det kan vara ganska bra om man har något oförlöst med någon som har dött. Då kan man prata med dem, och man kan tacka dem, och man kan förlåta dem, och då blir det alltså förlöst. Man kan prata med dem som är på den andra sidan, och man kan också, om man vill, prata med Jesus. Det kan man. Och det är alltså mycket netop om det är tankar av jag är tacksam och jag tackar och jag förstår och sånt, så är det mycket välsignelsesrikt. Här på första orden igen.
Kan man tänka sig att när man går ner, att man då väljer situationen, man väljer, så att säga, jag har fått det förslaget. Man väljer sina föräldrar för det, att det är det bästa möjliga.
Ja, man väljer sina föräldrar både ja och nej. Martinus menar att det är inte ett medvetet val. Man kunde ju tänka sig, nu sitter jag i himlen, kan jag få föräldrakataloget? Duge inte, inte änglar, ingen är inte, duge inte, och där skulle jag kunna tänka mig. Så är det inte. När man inkarnerar, säger Martinus, det först går tack vare instinktenergin. Det är en automatisk process när man reinkarnerar. Men sätt ur en annan synvinkel kan man ändå säga, ja, man har själv valt sina föräldrar. För vi har en fri vilja. Varje sekund vi agerar, gör vi något. Vi tränar oss, vi gör vissa saker. Jag har själv agerat i detta livet, i tidigare liv, i förra liv. Allt vad jag har gjort, det har gjort att jag är den person. Alla dessa val som jag har gjort i min eviga forntid har gjort att jag är den som jag är idag. Alla dessa många val som jag gjort i mina tidigare liv, det är dessa val som har gjort att jag har valt mina egna föräldrar. Så ja, på ett sätt så har jag valt mina egna föräldrar. Men det är liksom, det ligger i min egen eviga forntid. Man kan inte ändra på forntiden. Det vill säga, jag har inget val på så sätt. Nej, just när jag ska ner, jeg kan ikke ændre forntiden, så er valget redan gjort, hvem jeg skal have. Så ja, på et sæt, jeg har valgt mine forældre, men det har jeg redan gjort lang tid førvæk. Men en anden sak, som Martinus ikke har detaljeret så mye, og det er noget mere, man hører i New Age-kretser, eller spiritistiske eller spiritualistiske kretser, og det er jo, at man kan jobbe med sin egen livsbarn. Jo, i alle fald har Martinus sagt, når man dør, kan man erindre 3-4 liv til boks. Man kan få en överblick över de 3-4 senaste liv. Och det som bestämmer våra liv, det är vad man önskar. Våra önskningar och längtan, det är drivkraften i allt. Och när man då är i den andliga världen, så gör man först och främst status över det liv man just har haft. Och så kan man se, ett liv mer, ett liv mer, så kan man se att det är en linje. För 4 liv sen, då önskade jag mig att bli föredragshållare. Eller jag önskade att bli pianist. Eller jag önskade mig att bli frisk eller någonting. Då kan man så se hur man har utvecklat sig. Och Martinus säger ju också, vi har vårt eget ödes rätt i våra händer. Vi kan själv bestämma vårt kommande liv. Man kan säga, ja men jag vill vara pianist. Jag vill vara läkare. Jag vill... Om man inte har dessa förmågor nu, så kan man bestämma sig för här och nu. Nu börjar jag träna dessa. Så man har redan på den fysiska sidan en väldig möjlighet för att välja sina kommande liv. Det som jag intresserar mig för i detta livet, det som jag odlar, tränar och beskäftigar mig med, det är basis för mina kommande liv. men alltså om man då också är där i den andliga världen, så menar jag där, när man har en överblick, så kan man säga, ja herregud, jag vill gärna bli en human och kärleksfull människa. Jag vill vara ett ljus för andra och sånt, så får man lust med det. Men så kan det också vara så att då måste du ner och ha lidande, du måste ha den där sjukdomen eller komma i rullstol för att få det där medkänsla och medlidande. Men på det andliga planet, då har man en viss möjlighet att själv bestämma följden. Om det nu är på Sturup eller Kastrup flygfält, då är det kanske 10 flyg i luften. De ska ner allihopa, de ska landa allihopa. Nu tar vi nummer, som en flygledare, nu tar vi nummer 7 först, och så nummer 5 och nummer 3, alltså de ska ner allihopa. Men kanske kan man variera följden lite grann, men de ska ner allihopa. Så jag tror kanske också, man har en viss möjlighet att själv bestämma vilken följd det ska komma i, och man är mycket besatt på, ja nu vill jag alltså lära mig piano. Det är kanske liksom när föräldrar, de plågar föräldrarna. Får jag inte göra det, får jag inte göra det, sista är föräldrarna, så gör det då. Och så får man göra det, men man ska ändå göra något annat senare. Så, men alltså det som bestämmer det hela, vad vi kommer att uppleva, det är önskningar och längtan, begär. Och Martinus kan ju då garantera, tack vare ett evigt liv kommer alla önskningar att bli uppfyllda. Ett värt begär. Och det är det, det är motorn i all utveckling. Och på så sätt kan man ju också säga, jag har inkarnerat vid dessa föräldrar som jag har, för att få uppfyllt mina önskningar, längtan och begär. Men ibland, det man lär sig mest av är svårigheterna. Och Martinus har någon gång nämnt att man kan här på det fysiska planet bli mycket deprimerad, därför man har ett svårt öde, ett hårt öde. Men det är faktiskt något som man själv har varit med på det andliga planet. Och då säger han, det är mycket viktigt att man sover gott. For derfor man opladder livskraftbatterierne. Og da har han i et foredrag, som hedder Bevidstløshedens mysterium. Medvidstløshedens mysterium. Og der beretter han da om, at om man sover godt, da kan man komme i kontakt med disse energier, som var på det andlige planet. Og der kunne man se, at det øde, jeg har nu, det stemmer ihop med de ønskninger, jeg har det på det andlige planet, når jeg har det hele overblikken. Og då kan man vakna på morgonen med glädje och inspiration. Därför man har varit i kontakt med dessa högre energier. Och den insikt man hade för man gick ner till det där. Så genom att sova gott kan man alltså faktiskt varje natt få en inspiration och en kraft till att ta ett hårt öde. För det är något man har sett, det blir en fördel för en själv. Alltså, vem önskar inte att bli ett ljusväsen, ett kärleksväsen? Men det paradoxala är ju först och hand så önskar man sig problemet. För det är ju problemen som utvecklar oss. Så. Men det är inte så specificerat hos Martinus. Men så lite både ja och nej med om man väljer eller inte väljer. Själva reinkarnationsprocessen garanterar Martinus. Det är automatik. Det är instinkt. Och det är liksom i fysiken med magneter och elektriska laddningar. Nordpol, sydpol. Attraheras, och det är frontstötning, om det är 2 positiva elektriska laddningar eller 2 nordpoler. Det finns lager från tillträckning och i frontstötning. I fysiken när det rör sig om elektricitetslära och magnetismen. Och det är precis de samma lager som bestämmer vilken planet jag inkarnerar på, vilket land och hos vilka föräldrar. Så är det något som tycker Danmark, det är världens bästa ställe. Det är det bästa. Och så inkarnerar man i Danmark. Nej, så är det något som säger, nej, Sverige det är det bästa ställe. Så finns det något som, nej, Skåne, det är det bästa stället. Jamen då inkarnerar man på det ställe där man är på våglängd. Och det första går inte vid ett medvetet val, men det är rent av lager av tilldragning och ifrånstötning. Så det går alltså helt automatiskt. Men alltså, denna automatik är ju baserad i medvetna val i forntiden. Så det är ju inte död mekanik. Det har någon gång varit ett medvetet val hos mig själv.
Hur gör man för att sova gott?
Hur gör man för att sova gott? Man får sluta med svart kaffe och te. Och svart te. Ja, men det finns ju rent fysiska saker man kan göra. Och det finns ju vissa saker som inte är gott för sömnen. Och jag skulle vilja säga att alla främmande stoffer som man tar in, de förstör ju. Kan förstöra sömnen. Om det är främmat. Alltså om man nu tar medicin och man tar alkohol och man tar droger och i mild form också kaffe och te. Det var kanske någon som såg jag drack en kopp kaffe här för att få lite kryt för föredrag, så jag är inte själv någon engel, men jag vet i alla fall av egen erfarenhet. Man sover mycket bättre om man spolar allt som har med alkohol, nikotin och kaffe och te och medicin och sånt. Det är något som ger oro i kroppen, som förstör kroppen. Och i det där föredrag jag refererade till sa Martinus, om man dricker, om man blir helt berusad och så sover in, då kan man inte när man sover komma i kontakt med sina skyddsänglar. Och då kommer man faktiskt inte in på de högre andliga planen. Och man får inte den där kraft och energi det ska till. Och så blir nervsystemet inte reparerat. Och en annan sak som man ska göra för att lära sig att sova gott, det är att man ska se till inte att förstöra de naturliga funktioner. Om man arbetar på skift, det är ju mycket förstörande. Det gör man ju för att få större profit på kostbara maskiner. Det finns ju sådan ett system också här i Sverige. Man jobbar 3 dagar morgon, 3 dagar eftermiddag, 3 dagar natt och 3 fridagar. Det är ju något som förstör sömntalangen. Det förstör de naturliga rytmerna och sånt. Så det är också klart att om man går i säng precis på samma tid varje dag och vaknar och stöp på samma tid, det är också bra för att sova. Det är förstörande för sömnen att ändra på rytmen. Och så är det ju det att man kan också ha mycket bekymmer och så kan man inte sova. Och det är det ju, man ska in i den andliga världen när man ska sova. Och därför gäller det att vara på den andliga världens våglängd. Och det är kärlek. Och Martinus rekommenderar när dagen har gått, så tänker man dagen igenom. Och då är det bra i en sorts meditation eller koncentration att tacka för allt behagligt som har upplevt inom dagen. Tack för trevligt sällskap, tack för vackert väder och tack. Och så börjar man att tacka för allt det obehagliga. Tack för det obehaget, för det har jag själv varit orsak till och jag har lärt det och det. Man tackar hos Gud, man tackar hos sina vänner, man kan i en tankekoncentration tacka sina vänner och man kan tacka sina fiender. Och det vill säga, till slut så har man gått igen. Dagen har kanske varit med mycket problem och irriterande människor och dumme människor, jag vet inte vart. Men om man, när man har tuggat genom hela dagen, eller man har smältat hela dagen, då kommer man till sist tack för allt. Och det är alltså den bästa sovmedicin. Och den verkar garanterat utan biverkningar. Det var så där lite blixt för mig, men alltså mentalt kan man göra någonting. Och fysiskt kan man göra med det man äter, och så också med sina vanor och rutiner. För det är ju klart, om man har bekymmer, så kan man inte sova. Och det är ju klart, vad kan man bekymra sig om? Min hälsa, mitt arbete, min partner, och det är så mycket. Och især om man är i konflikt, då kan man inte sova. För så ligger man och tänker på konflikten. Nästa gång jag möter honom, nästa gång han säger det till mig, då ska han få sanningen att höra. Och man kan ligga och formulera, nej så ska jag säga så, nej så ska jag säga så. Då kan man inte sova. Så igen, alltså, där gäller det ju faktiskt att komma i mental balans. Och det är ju det samma nästan hela tiden. Kärlek är lösningen på det, därför kärlek. Men alltså det finns ju människor som har levt på ett sätt som gör att de delvis har förstört nervsystemet. Och då kan man inte så där snabbt lära sig att sova på rätt sätt. Det kan också vara människor som har sysslat med mediumism och clairvoyance. Och det kan också vara människor som har sysslat med meditation, som har syftat på att de ska se ljuset för de andra, noget kundalini och sånt. Och så får de en andlig upplevelse. Men det sätter man liksom stark ström på ett svagströmsanläggning. Och då kan man alltså få skadat nervsystemet. Och då kan man efteråt ha mycket svårt ved att sova. Så man kan alltså också ha gjort, man kanske också har varit så nervös och bekymrat genom lång tid, att nervsystemet faktiskt har skadats. Och då kan det ju ta liksom lite längre tid. Men Martinus säger att alla sjukdomar kan bli botade. Allt kan bli normalt igen. Hur då? Hur blir det normalt igen? Ja, det enkla svaret är genom att leva normalt kommer man tillbaka till normaliteten. Och det är ju så det. Det är ju något som har framkallat dessa sömnstörningar. Och så må man sluta att göra det som har framkallat dem. Och det kanske kan ta åratal, men det kommer och kommer tillbaka till normaliteten när man lever, när man lever normalt. Ja.
Det här med narkos.
Ja.
För det ändrar medvetandet. Nivån.
Ja, det blir frågor till narkosen. Generellt sett så är det ju en stor välsignelse att det finns narkos. Martinus säger, man kan komma i en olycka, man kan uppleva så mycket smärta att man inte kan hålla ut, det outhärdligt. Då kan man svimma. Det är en välsignelse att man kan svimma, för så märker man inte hur ont det gör. Om det är en fruktansvår bilolycka och sånt, då är ju en välsignelse att man kan svimma, bli medvetslös. Och då kan man också bli medvetslös av kemisk väg genom narkos när man ska ha en operation. Det är en stor välsignelse. Och om man är normal och hemviktig och här i sitt eget hus och sånt, då är det relativa små problem med narkosen. Men det kan vara vissa människor som är mycket känsliga för det. Som har kanske vissa, jag vet inte, men alltså, svår kan ju vara någon art att de känner sig mycket påverkade av narkosen. Men jag känner också till många människor som har varit sjuka och fått en operation. Och i veckor, och de mår dåligt fortfarande, och då skyller de ofta på narkosen. Men hur kan man nu vara så säker på, att det är narkosen som är orsaken? Jag har också en bror som, han fick några operationer, han skyllde alltid på narkosen. Det kan inte han har rätt, men det kan ju också vara en annan del av sjukdomen som gör att man mår dåligt. Hur kan man vara själv så säker på? Men där menar Martinus då, ibland är man i en situation där det finns inte någon god lösning. Man måste ha en operation om man tål inte narkos. Vad gör man då? Ja, då låter man vara med att operera, för man tål inte narkos, men då kanske man dör. Då är det kanske bättre att man får narkos och rädda livet, även om narkosen är obehaglig. Så det måste väl vara svårt. Alltså, man får ju välja det minst onda. Men alltså, jag vet inte, det finns ju också ryggmärgsbedövning, epidural, att man kan gå in i ryggmärgen och ge någon spruta där, så man inte behöver att komma i narkos. Men så har det ju också sin risk, om man riskerar att bli förlamad eller något. Eller några gånger kan man göra någon lokal bedövning. Men det som egentligen händer med smärtstillande medel och med bedövning eller narkos, det är faktiskt att man går in, när man själv svimmar, så blir dagsmedvetandet taget från det fysiska planet och går över på det andliga planet. Men mina celler är också levande varelser, de har också dagsmedvetande. Om jag då blir lokalbedövad, så är det alla celler i handen, så är det deras medvetande som blir lyft över på det andliga planet. Och så kan man inte känna smärta i handen medan man blir opererad. Så tål man inte narkos, kan man ju se om det finns alternativ. Och annars får man säga, om hvor er det største eller det mindste onde. Det får man vel forsøge. Men jeg ved ikke, privat mistænker jeg iblandt, at folk dem skylder mykket på narkosen og siger, at den tål det ikke. Men kanskje er det andre sider af sygdommen, som er årsag til det lidende. Men de ved ikke, og så skylder man på narkosen. Jeg ved ikke. Det ved jeg ikke om, så derfor udtaler jeg mig ganske lugnt om det. Ja, findes der flere? Frågor.
En artikel i sista Kosmos, sista tidskriften Kosmos, utav Ola Johansson. Och den handlade om tecken på åkern.
Tecken på vad då?
Tecken på åkrarna.
På dansk talar vi om korncirklar.
Kolcirklar.
Ja, nu är jag med.
Han pratar i sin artikel, Olaf Johansson.
Ja, jag är helt med nu.
Han pratar i sin artikel om att det där är ett betydligt släktskap mellan de här tecknen och vissa av Martinus symboler. Och men så säger han att de här tecknen, de har också sitt rotfäste i England. Men då undrar man alltså hur har det gått med Martinus kosmologi i England.
Ja, alltså Martinus institut har en tidskrift som heter Kosmos. Och det är olika som skriver artiklar, och Olaf Johansson från Stockholm har fått upptatt en artikel som handler om korncirkler. Ja. Og der skriver korncirkler.
Sædcirkler.
Sæd på svensk er korn på dansk. Sædcirkler. Og korncirkler. Og det er jo der på grænsen til UFOs og mystik. Og hvad siger Martinus? Og jeg er lidt forvånet over, at han har fået sin artikel ind i kosmos, men så måste den vel være tilstrækkelig videnskabelig. Det findes også det her med UFOs. Og mens man, altså jeg vil sige, sædcirkler og UFOs, de er jo lidt i familie. Og Martinus fik ofte frågor om disse saker. Og Martinus sa, ja, om jeg ville, skulle jeg kunne undersøke det. Men jeg kjenner, at det er ikke noget, som hører med til min mission. Altså han kjente, det er det, skal jeg skrive om, og det er det, behøver jeg. Martinus kosmologi er primært en morallærer. Den skal stimulere folk til at have en høj moral. Kosmologien skal stimulere folk til at være kærleksfulde. Og så kan man fråge sig, hvor vigtigt det er, om man sender til sædcirkler eller UFOs. Men indtil desto mindre, så har Olaf skrevet den artikel, og det første jeg tænkte på, det var jo naturligvis frågor Olaf Johansson selv. Men det som man då har fastställt, det er, at de fleste af disse cirkler har man set i England. Og nu kommer vi då til frågan, at om det nu er, nej, det skal jeg nævne, Stig nævner også, at Olaf skriver, at der findes likheter imellem sædcirklerne og Martinus-symbolet. Og om så er fallet, så kommer jeg at tænke så, når der findes mange sædcirkler i England, burde der også være stor interesse for Martinus kosmologi i England. Men hvor er det egentlig med interesse i England? Det var frågan. Ja, jeg kan i alle fald sige mye kort, at det er mye lite interesse for Martinus kosmologi i England. Man kan faktisk sige, at det er endast interesse for Martinus kosmologi i Skandinavien. Og Martinus har skrevet en artikel, som er med i artikelsamling nummer 1 på dansk. Og det er artikel nummer 7 eller 9. Og jeg tror, det er den der artikel, som hedder Trøsklens Vægtere. Eller som det hedder på dansk, Terkelsens Vogter. Ja, det var skæmt. Der skriver Martinus i 1937, at han kunne se, at der kom en strål, en ljusstrål med kosmisk energi fra et sted i Vintergatans centrum, som træffede vores jordklode, og den træffer præcis de skandinaviske länderna. Og iblandt har han også sagt, kosmologien er endast givet fri i Skandinavien. Og endelig mit eget estimat, efter mig i sjøen. Altså jeg mener, at det er 20.000 mennesker i Skandinavien, som har interesseret sig for Martinus. Jeg tror, Livets bog har solgt de 8.000 i Sverige og i Danmark. Mange har jo døde, men jeg tror, det ligger, og når man er interesseret, om man går til foredrag, eller hvor mange bøger skal man have læst, før man kan blive registreret som interesseret. Men jeg skulle ville gisse, at 20.000 mennesker i Skandinavien er interesseret i Martinus. Og jeg skulle gisse, det er højst 500 mennesker på resten af kloset, som ved noget om Martinus. Så det er mye, mye få. Så tils videre, så er min konklusion, at de mennesker, som bor i de skandinaviske länderne, de er de mest humane i verden. Og forsynen har ikke slæbt det frit. Det er faktisk en slags skyttet værkstad. Den her Martinus-saken, eller kosmologien, den får vækse i en skyttet værkstad. Og globalt set, så er det der skytter der værkstaden, det er altså de skandinaviske länderne. Og når det så har fået mere rotfæste, då kanskje det kommer ud i verden. Martinus så, kosmologien kommer at blive fri i den øvrige verden, når det kommer ud på de store forlag. Når mine bøger kommer ud på de store bogforlag, så har de givet fri i den store offentlighed. Men altså, betræffende UFOs, sædcirkler og yrigeller, så har Martinus som mener, at det har en vis betydelse. Det er jo ikke i bøkerne, men i 1973, da Martinus var 83 år gammel, læste han en bog om Uri Geller. Det var Andrei Puharich, som har skrevet en bog, som hedder Uri Geller. Og der læste Martinus om flygende tefort og alt, hvad Uri Geller gjorde. Han kom på tv, og 112 millioner mennesker så han bøjte gafler, skeer og kniver og yd, som havde standet op, det gik igen og sånt. Og Martinus menede, det havde en stor betydelse, at 100 millioner af mennesker så dette, at medvetandet kan virke ind på materien. Så på noget sæt har Uri Geller spillet en vis rolle i verdensåterlysningens tjeneste, genom at gøre de store masserne opmærksom på mirakler og materialisation og sånt. Så han har spillet en vis rolle. Og det er bare 2 dage siden, jeg fik en mail, hvor der var en, der skrev til mig. Det blev nok ikke til det med Uri Geller, som Martinus havde ventet. For nu skal han jo hjælpe Hamrén. Er det ikke så, han hedder fodboldstræneren i Sverige? Mm. Nu har Uri Geller henvendt sig til Hamrén og skal hjælpe honom med at få svenskerne til at gøre mål. For Uri Geller, han ved, hvor man skal gøre med sine tanker og koncentrere sig før dem. Og han har også anvendt sine formåger til at hitte olie og guld og med mine og sånt. Men jeg tykker, at hans mission har redan lykkats, altså genom at han attraherer en sådan stor opmærksomhed. Og det er ubenbarligen nødvendigt. Man kan også tale om Johannes døbere arbejde. Før Jesus kom, så var der en Johannes døbere, som beredte vægen for Jesus. Og jeg mener også, at teosofi og antroposofi er en sorts Johannes døbere arbejde for den virkelige andlige videnskaben. Og jeg mener også, Sædesfeldt, Yfos, Uri Geller og sådan, spiller også en vis rolle som et sorts Johannes døbere arbejde. Mange mennesker bliver opmærksomme på, at der findes en andlig vært, der findes magiske kræfter og sådan. Så på så sæt spiller det altså en vis rolle. Men Martinus holdt fast i, jamen det er ikke min mission at gå ind og skrive analyser om det. Han sagde, jeg skulle kunne skrive en analyse om Uri Geller. Jeg skulle kunne skrive analyser om UFOs. Men, sagde han, det hører ikke til min mission, men jeg kan jo se, hvad som er muligt og hvad som ikke er muligt. Om det kommer nogle fra en fremmede planet hertil med flygende tefort, så Martinus, då er de ikke fysiske. Det er umuligt. Når de kommer her på kloten, det er det derfor, det er materialiseringer fra den andlige verden. Og han anvender også udtrykket materialiseringer fra det rigtige menneskeriket. Og han så, når disse UFOs bliver forfølgte, så forsvinder de ud i blå luften. Så siger han, der går de over lysets hastighed. Når man går over lysets hastighed, går man ind i den andlige verden. Og om man fra den andlige verden, så at sige, går under lysets hastighed, så kommer man ind i den fysiske verden. Der findes i kosmos en fråga, som Martinus har besvaret om UFOs. Han sagde det for første og eneste og sidste gangen, han vil besvare den der frågan om UFOs. Og der svarer han stort set det, jeg har refereret til her. Men han har ikke undersøgt dem, han sagde bare, umiddelbart kan jeg jo se, hvad som er muligt og hvad som ikke er muligt. Ikke? Og det vil også sige, at næsten alle UFO-film, som har gjort i Hollywood, der bliver man jo attackeret fra ydomjordlinger, og det er krig og sånt. Men så er det jo ikke for Martinus. For om de er der på det andlige plan, der er det jo ikke krigsvæsen. De kommer jo ikke her for at erøvre jordklotet. Og de kan jo have en vis mission, de her UFO's og sædecirkler og sånt. Men iblandt, når Martinus fik en fråga, så svarede han med en motfråga. Hvad har det med moral at gøre? Ja, sædecirkler, det har vel ikke med moral at gøre. Nå, jamen, så behøver Martinus ikke at svare på det. For det, som er det vigtigste, det er, at man kan forlåte, og man kan blive en rigtig menneske. Det er det, som fører til kosmisk medvetende. Han så den korteste og den mest direkte væg til kosmisk medvetende. Det er noget så enkelt, men også trukket, som at forlåte sine fiender. Om man virkelig vil jobbe på sin egen udvikling, då skal det arbejdsfelt være dum. Nu sagde jeg jo fiende, og det er mange, som jeg er ingen fiende. Nej, men der er vel visse mennesker, som irriterer jer. Og det er jo symbolisk set en fiende. Det er alle steder, der man har samarbejdsproblemer med andre mennesker. Det er det største og det vigtigste arbejdsfeltet. Og det er den korteste og mest direkte vejen, at forlåte sine fjender. Og det er jo det, der er i fokus i Martinus kosmologi, og ikke YFOS og sættecirkler. Tak for i dag. Tak for opmærksomheden.
Den 14. november 2009 höll jag ett föredrag i Malmö om min nya bok Martinus och den nya världsmoral. Den kan köpas på Världsbilds förlag. Idag är min bok Martinus och den nya världsmoral blivit utgiven på 6 olika språk. Först på dansk och svensk, sen engelsk och esperanto och ryska och spanska. Min bok Martinus, Darwin och intelligent design är idag utgiven på 8 språk. Det är dansk och svensk, engelsk och tysk, fransk och spansk och kroatisk och ryska. Och de kan köpas på Världsbilds förlag och också på martinusshop.dk. Och de kan köpas hos mig själv.